Tack Ylva. Det är precis just det som jag längtar efter. Herre, rör ditt folk igen. Det är något som behövs, så är det det. Att vi får bli berörda. Ja, som jag sa så är det här del 1 på en lång predikoserie. Det är ett stort ämne, tecken på Jesu återkomst. Och det här kommer att handla om att Guds folk blir bedragna. För så är det. Och Guds ord säger det. Så det är därför jag kan säga det också. När jag var hemma i bön häromdagen så tänkte jag på hur det ska bli. När man sitter och läser Guds ord så funderar man ju på hur kommer det här att bli. Alltså det blir ju så fruktansvärt. Det står ju att vi ska inte kunna, om inte Herren avbröt den tiden så skulle ingen bli rädda. Men hur ska det bli? Hur ska vi kunna vara? Och då var det precis som Herren viskade till mig. Att mitt i det mörkret som kommer när allting är så svårt. Och när alla hotbilder tonar upp. Och när vi kommer att bli så förföljda. Och får verkligen liksom, ja, stå upp för vår tro. Med kanske livet som insats. Då kommer det att vara så här. Alltså jag bara såg en glimt av det. Att det blir inga problem. För vi kommer bara att längta hem. Då kommer alla band att släppa alla bojor till jordelivet. För vi vill inte vara här längre. Därför att då är det så mörkt här. Då finns det ingenting att hålla fast vid längre. Utan då längtar vi bara efter Jesus. Att vi ska få komma hem till honom. Och det är nog den längtan som får oss liksom att överleva i den mörka stunden, tror jag. Att nu har vi ingenting här längre. Nu är allt färdigt. Nu kan vi lämna. Ja, jag inleder för att se hur långt jag kommer. Jag har ju en bibba här som ni ser. Jag har suttit med det här några dagar nu och läst Guds ord. Och jag har läst lite olika böcker som jag kommer att referera till. Och det är Ove Lindeskärs bok, Jesus och hans tillkommelse. Thoralf Gilbrandt, Tidens tecken, nummer 2. Ray Jungens bok, A Time of Departing. Roger Oakland, Faith Andan. Mycket bra böcker, det finns serier utav de här författarna, Ray Jungen och Roger Oakland. Gertrud Storsjö, Buddha eller Kristus. Och sen har jag referenser också till Lennart Jareteg och Bibelfokus. Och Solveig Henriksen som har skrivit fantastiskt bra artiklar som finns på nätet. Att tillgå om det skeendet. Och det, de skrev hon faktiskt för 10-15 år sedan. Hon såg redan då klart och tydligt vad som skulle ske. Vi börjar med ormen i paradiset. Vad sa han till Eva? Skulle då Gud ha sagt? Nej, sa han. Gud vet att den dag ni äter av den förbjudna frukten ska era ögon öppnas. Så att ni blir som Gud. Och det har alltid varit en lockelse för människosläktet. Sen syndens onda makt kom in i våra liv. Jag citerar många gånger från Matteus, det 24 kapitlet. Och jag vill läsa därifrån igen då. Matteus 24, 3-14 läser vi faktiskt. När Jesus sedan satt på Oljeberget och lärjungarna var ensamma med honom. Gick de fram till honom och frågade, säg oss, när ska detta ske? Och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut? Jesus svarade dem, se till att ingen bedrar er. Ty många ska komma i mitt namn och säga, jag är Messias. Och de ska leda många vilse. Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda, till detta måste hända, men därmed har slutet ännu inte kommit. Vad lite av det som du läste, Gudbrick. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rik, och det ska bli hungersnör och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. Men allt detta är bara början på födslovåndorna. Då ska man utlämna er till att misshandlas och dödas, och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Och då ska många komma på fall. Ni ser att det står många. Och de ska förråda varandra och hata varandra. Många falska profeter ska träda fram och bedra många. Kan det bli tydligare? Det är väldigt tydligt. Och eftersom laglösheten tilltar kommer kärleken att svalna hos de flesta. Men den som håller ut in till slutet ska bli frälst. Och detta evangelium om riket ska predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan ska slutet komma. Det här är Jesus själv som varnar, och detta är det första tecknet att många ska bli bedragna. Många falska profeter ska träda fram och bedra många. Många ska komma i Jesu namn och bedra, vilka då? De troende, naturligtvis. Guds folk kommer att bli bedragna. Risken att bli bedragen blir större ju närmare tiden kommer för antikrists framträdande. Det är precis vad Bibeln säger. Och därför är det så viktigt att vi håller oss vakna. Vi läser vidare i första Timoteus brev kapitel 4 och vers 1. Första Timoteus 4 och 1. Det är Paulus som säger till Timoteus: men anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från vad? Från tron. Och hålla sig till villoandar. De ska hålla sig till villoandar och till onda andars läror, står det. Han säger samma sak när han varnar för den andemakt som kallas villfarelsens ande. Guds folk kommer att avfalla från tron genom en villolära som kommer från onda andars lära. Det står i kontrast till föregående vers där i 3:16, där det står om Guds fruktans hemlighet som är som en trosbekännelse. Vi kan läsa den också i Timoteus första brev kapitel 3:16, det är versen innan där. Och erkänn stor gudsfruktans hemlighet. Han som blev uppenbarad i köttet bevisar rättfärdig genom anden, sedd av änglarna, predikar bland folken, trodd i världen, upptagen i härligheten. Och så börjar kapitel 4 vers 1 med män. Men anden säger tydligt: detta sträcker sig över de sista tiderna in i det stora avfallet. Detta är kristna som avfaller, men de tror att de är kvar i den rätta läran. Det är inte så att de kliver av och säger: jag tror inte längre på Gud, jag tror. Det är inte det handlar om. Att de blir avfällingar, som vi brukar säga inom pingst. Avfällingar, ja. Vad är en avfälling? Nej, det här är kristna som avfaller, och de tror att de är kvar i läran, i den rätta läran. De är förvillade. Förvillelsens ande. De är förblindade. De har fått ett täckelse. därför att de har varit i kontakt med onda andars läror. Villoandar. Det är villoandar i den sista tiden som det handlar om. Bibeln talar om någonting som heter bruden och skökan. Och det står om detta i Uppenbarelseboken. Och jag kommer också att referera till det. Vi kan titta lite på det förresten. Nu ska jag gå till Tora Filbrands bok. Vad han skriver här. Han säger också, det heter att i de sista dagarna ska ske ett stort avfall från tron. Detta avfall ger sig inte först och främst till känna så att det uppger den kristna bekännelsen. Tvärtom kommer den avfallna kristenheten då att bygga upp ett stort religiöst politiskt system som i Uppenbarelseboken kallas den stora skökan och det stora Babylon. Det står i Uppenbarelseboken kapitel 17 och 18. Och i Uppenbarelseboken skildras två kvinnor som båda är symboler för den kristna kyrkan. Den ena symboliserar Guds sanna församling och kallas bruden, lammets hustru. Hon tillhör det himmelska Jerusalem. Den andra kvinnan är symbolen för den avfallna kristenheten och kallas den stora skökan. När denna kvinna kallas sköka är det ett uttryck för att hon symboliserar en kyrka som har varit otrogen mot Gud och som har förenat sig med Guds fiender. Och Johannes förundrade sig då han såg kvinnan att hon var klädd i purpur och scharlakan och lyste av guld och ädelstenar och pärlor. Men hon var drucken av de heligas blod och av Jesu vittnens blod. Nu läser jag från Tora Filbrands bok. Kvinnan sitter på sju berg i Uppenbarelseboken, en bild på Rom, de sju kullarnas stad. Och alla folk på jorden har druckit ur hennes bägare som är full av styggelse och orenhet. Den stora sjökan är en bild på den falska kyrkan och representerar pseudokristendom i världen. Den är samtidigt en förförelsemakt och förföljarmakt. Och det sägs att hon är moder till skökorna och styggelserna på jorden. Ändå ser vi att det inom detta religiösa system finns många uppriktiga troende människor. Därför heter det, dra ut ifrån henne, ni mitt folk, så att ni inte gör er delaktiga i hennes synder. Detta religiösa system som här omtalas tycks i ändens tid uppta inom sig all officiell religion på jorden, men kommer till sist att bli ödelagt av antikrist. Jag stoppar där då. Det var Tora Filbrand. Det här kommer då att ske genom antikrists andemakt och som kommer att träda fram i ändens tid. Antikrist mot Kristus. Det här som antikrist står för, han är emot den verkliga Jesus Kristus, Guds son, och han själv är en falsk Kristus. En person som samarbetar med djävulen och som är den djävulska inkarnationen i en människa, för det är det han är. Alltså antikrist är ju en människa som ska träda fram och som kommer att få makt, Satans makt, att bedra och förstöra och förgöra. Han kommer med stora tecken och under, säger Bibeln. Andra namn i Bibeln på antikrist: vilddjuret, odjuret, laglöshetens människa, fördärvets son, lögnaren eller bedragaren. Alltså det här handlar, vi läser om det, det handlar om församlingen. De troende ska avfalla från tron. En del, somliga, många. Avfall kan bara förekomma där det finns något att avfalla ifrån. Återigen, ibland tror jag att det handlar om folk som inte har en tro som är ute i världen. Men det står avfall. Och det måste ju vara något man har avfallit ifrån. Många kommer att bli bedragna och avfalla på grund av att de inte själva står på en stadig grund i sitt kristna liv. Och den grunden, det vet vi, det är Jesus själv och det är Guds eget ord, Bibeln. Man kommer att dras med i de starka krafter som är verksamma i den yttersta tiden genom antikrist ande. Församlingar som kompromissar om sanningen och påverkas av en annan lära, en felaktig lära eller ett annat evangelium som drar ifrån i Guds ord eller lägger till, kommer att vilseleda många. Och så säger vi, ja men det är inte så farligt. Det är det visst det. Det är ytterst allvarligt. Nu, än så länge, kanske man kan överleva det. Men när antikrist kommer, när den här tiden närmar sig, då håller det inte längre. Då håller det inte om du inte står på den fasta klippan, den enda sanna grunden som är Jesus. Har man då lagt till i ordet eller dragit ifrån i ordet, då har man inte ett starkt fäste, som du brukar säga, Ulrik. Alltså, det är den tron vi måste hålla fast vid. Vi går till andra Timoteus brev. Och så läser vi ifrån kapitel 3. Andra Timoteus 3, 1-5. Där står det som rubrik i min folkbibel, människorna i de sista dagarna. Det ska du veta, säger Paulus till Timoteus, att i de sista dagarna ska det komma svåra tider. Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, egensinniga och högmodiga. De ska älska njutning istället för Gud och ha ett sken av gudsfruktan, men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem. Här talas om människorna, människotyper i de sista dagarna. De har ett sken av Guds fruktan, men vill inte veta av Guds kraft helt enkelt. Man vill inte veta av det. Man klarar sig ändå. Jag tror vi är ganska överens om, i alla fall i vårt land, att vi lever idag i ett kraftlöst tillstånd i våra församlingar i Sverige i alla fall. Jag kan inte tala för hur det är i andra länder, men för Sverige kan jag ju i alla fall tala för lite grann. Så lite av Guds oerhörda styrka och kraft som Bibeln talar om är synlig genom våra liv idag. Avfall i de sista dagarna, som Bibeln säger, är ett avfall som stänger Guds kraft ute från församlingarna. Det står ju så. Varför? Ja, man har inte längre något behov av andens kraft. Det blir en livlös och kraftlös religion. Det blir religion. Livlös, kraftlös. Det är ett avfall i människors hjärtan och tro. Var är de mötena idag? Var är de gudstjänsterna? Med överbevisning i ordet, i ande och i kraft. Som Bibeln talar om apostlagärningarna. Var är de gudstjänsterna och mötena idag? Var är de någonstans? Var ser vi syndare kasta sig ner och ropa till Gud i ånger och i omvändelse? Var ser vi sjuka resa sig upp och gå i Jesu namn? Var är de döda som ska bli uppväckta? Var är de som plågas av demoner och är bundna som blir helt befriade i Jesu namn? Se för lite av dig idag. Alldeles för lite. Jag tror att det här är avfallets mogna frukt vi ser i församlingen inför Jesu återkomst. Jag tror att detta är begynnelsen där vi har börjat se. Vi ser kraftlösheten på så många platser runt om. Kanske du säger att jag har fel där, men jag tror ändå att det här är begynnelsen. För jag tycker att församlingen måste väl ändå kunna vara en värdemätare för hur det ska se ut egentligen. Guds församling är levande. Guds församling har fått kraft. Församlingen är ju den som ska stå emot den onde i den här världen. Och så ser vi så lite utav den kraften. Vi går till andra Thessalonikerbrevet, kapitel 2. Andra Thessalonikerbrevet, kapitel 2. Vi går tillbaka till Antikrist. Vers 3 och 4. Så säger Paulus där igen. Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram. Motståndaren som förhäver sig överallt, som kallas Gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Han ska öppet träda fram och sätta sig i Guds tempel. Och han ska vara, det ska vara liksom så, vad ska jag säga, lätt för honom att träda fram när han kommer. Så han kan till och med säga sig vara Gud. Och folk kommer att gå på det. Då måste det vara någonting som har hänt i mänsklighetens hjärta. Det måste vara någonting som har hänt i de kristnas hjärtan. När han kan sätta sig i Guds tempel och säga sig vara Gud. Det finns tre huvudprofetior i Bibeln om antikrist. Och de står just i andra Thessalonikerbrevet där vi läste nu. I Daniel 7 och i Uppenbarelseboken 13. Det står att han ska träda fram. Och i grundtextens ord så kan man tolka det ordet att han ska uppenbaras. På liknande sätt som Jesus Kristus kommer att uppenbaras. Alltså det här kommer att bli något så fantastiskt när antikrist träder fram och bedrar den här världen. Han kommer att ta sig emot med öppna armar. Därför att marken är förberedd. Och på samma sätt som Gud var i Jesus när han framträdde. På samma sätt så kommer Satan att vara i antikrist när han framträder. Det blir ett liknande efterapning. Och det står om det i Uppenbarelseboken. Det är ett verk av Satan med lögnens förföriska tecken och under för att bedra många. Och det här kommer att handla om människor från alla religioner. Alla kommer att bejaka honom ifrån hela världen, globalt. Han kommer i en tid då folk runt omkring på jorden väntar på en världsfrälsare som kommer för att lösa de stora globala frågorna om krig, fattigdom, miljö, ekonomi, religion. Han kommer att proklamera att han är Gud och förbereder en plats där alla människor kan tillbe i en gemensam religion. Det här kommer att bli, tror jag, en slags religionsmix, en synkretism, där alla lätt och naturligt kan ta del, var man än befinner sig på jorden och var man än kommer ifrån för bakgrund, så kommer man att kunna falla ner och tillbe inför antikrist. Vi kan gå till första Johannes brev, det andra kapitlet och vers 18-24. Första Johannes andra kapitel, vers 18-24. Jag läser där. Kära barn, säger Johannes, den sista tiden är här. Och liksom ni har hört att antikrist ska komma, så har redan nu många antikrister trätt fram. Av detta förstår vi att den sista tiden har kommit. Från oss har det utgått, men de hörde aldrig till oss. Om de hade hört till oss skulle de ha blivit kvar hos oss. Men detta skedde för att det skulle bli uppenbart att inte alla hör till oss. Ni har en smörjelse från den helige och känner alla sanningen. Inte har jag skrivit till er därför att ni saknar insikt i sanningen, utan därför att ni känner den och vet att ingen lögn kommer från sanningen. Vem är lögnaren om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Den är antikrist som förnekar fadern och sonen. Den som förnekar sonen har inte heller fadern. Den som bekänner sonen har också fadern. Låt det ni har hört från början förbli i er. Om det som ni har hört från början förblir i er, kommer ni också att förbli i sonen och i fadern. Alltså förbli i Guds ord. Förbli i det tillståndet du var när du fick möta Jesus, när du blev född på ny. Förbli i det. Johannes framställer också i Uppenbarelseboken, och det gör även Daniels bok, vilddjuret som den onda världshärskaren som trätt fram ur världsriket. Här talas han om som den religiösa förföraren som utgått ur den kristna församlingen. Faktiskt. Det står så. Han kommer verka i 42 månader i den stora nöden, vedermödan. 42 månader. Men före honom så ser vi förelöpare. Många antikrister har trätt fram, står det. Och det hade de gjort redan på biblisk tid. Och då kan vi bara tänka många förelöpare som har varit antikrister, som har byggt och byggt och byggt. För det finns en struktur och en plan för detta. Vi ser två slag av förelöpare till antikrist, och det är de politiska och de religiösa. Och de religiösa som är falska profeter och lärare, och i vilka antikrist ande är verksam. Så säger Bibeln. Och dessa bereder vägen för hans antikrist ankomst. Så säger Guds ord bland annat, och det står mycket mer om detta. Men nu tänkte jag att där stannar vi när det gäller det här med antikrist. Och då tror jag att vi måste titta på innan vi går vidare. Vilka är de troende? Vilka är Guds barn? Jag tror att det är viktigt att vi ser det och att vi läser det. Så därför vill jag läsa två verser från Johannes evangelium, kapitel 1 och vers 12 och 13. Johannes 1, 12 och 13. Men åt alla som tog emot honom, alltså Jesus, gav han rätt att bli Guds barn, och de som tror på hans namn. De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja. De är födda av Gud. Ska vi titta på Romarbrevet också. Romarbrevet 3. Det tredje kapitlet. Och några versar. Vi läser, kan inte läsa alla, men vi kan läsa vers 10 i Romarbrevet, det tredje kapitlet. Där står det så här. Det står skrivet. Ingen rättfärdig finns. Inte en enda. Och så läser vi från 23, vers 23. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Alla har syndat. Och det står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det av hans nåd. Därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Alltså, man får ta emot av nåd, får man ta emot Jesus genom tron. Och så kan vi gå tillbaka till Johannes igen och så läser vi det tredje kapitlet. Johannes 3 och 3, när Jesus samtalar med Nikodemus. Och han frågar, hur kan man födas? Hur kan man återigen komma in i sin moders liv? Och då säger Jesus i Johannes 3 och 3. Sannerligen säger jag dig. Amen, amen, står det i folkbibeln. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike, står det. Och i vers 36, Johannes 3 och 36, så står det: den som tror på sonen har evigt liv. Den som inte lyder sonen ska inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom. Otro är lika med olydnad, är lika med synd. Bibeln säger att inte tro, det är synd. Nu läser jag ifrån förklaringen i min studiebibel här om otro, vad det står för. Det står att otro är motsatsen till tro. En negativ hållning hos människan gentemot Gud. Det är en förnekelse av det som tron håller för sant. Otron är ovilja mot Gud och motstånd mot honom. Misstro mot Gud och förakt för hans ord. Ett motstånd mot sanningen. Liksom högmod är otron grundsyn i människans natur. I sin ovilja och olydnad mot Gud upphöjer människan sig själv. Hon vill i sin stolthet vara sin egen herre och sin egen Gud. Detta är medfött och går inte att själv förändra eller övervinna, står det i förklaringen. Hon måste födas på nytt och omskapas av Guds ande. Att förkasta Kristus och hans verk är otro i allra högsta grad. Den avgörande synden i människans liv. När Jesus talar om den helige andes överbevisning om synd, nämner han bara detta enda ord. Om synd, de tror inte på mig. Och han säger på ett annat ställe Jesus, men skall väl människosonen när han kommer finna en sådan tro på jorden? Alltså det är en attack mot tron. Man ska avfalla ifrån tron. När människor förlorar tron på sanningen, vad händer då? Jo, då öppnas dörrarna för villfarelsen. Så om Guds ord undermineras, om man predikar ett annat evangelium och en annan Jesus, då kommer det att resultera i att människor förlorar tron. Och det är precis just det som villfarelsen bygger på. Att man ska förlora tron på Jesus och tron på Guds ord. För då faller vi. Det står ju så. Att man ska avfalla ifrån tron. Vi talar mycket om hur fantastiskt underbart det ska bli. Och hur mycket väckelse som ska komma hit och dit. Och kors och tvärs. Men det tror inte jag. Jag tror att vi har gått in i den tiden när vi inte alls får se de där stora väckelserörelserna längre. Fy vad pessimistiskt det här ser ut. Blir jag ledsen, nu går jag härifrån. Nej, men jag tror faktiskt att om vi läser i Guds ord i Nya Testamentet, alltså ja, i Bibeln, så utlovas inte någon världsförvandling genom evangeliets påverkan i ändens tid. Faktiskt inte. Ja, du säger du, det är inte sant. Då tänker du på Joels profetia. Man ska utgjuta sin ande över allt kött. Men vet du att jag ibland tänker jag, det har redan skett. Det har redan skett. Och evangeliet har snart predikats för alla folk på jorden. Gud har utgjutit det mäktigt av sin ande. Och folk kommer fortfarande till tro. Jag vet inte, jag kan inte säga att det är så. Men jag tänker att det kan vara så. Och det är därför vi ser så mycket kraftlöshet i församlingen idag. Det står inte heller i Guds ord, i Nya Testamentet, att världen skulle bli förbättrad på något sätt genom oss. Och på så sätt utvecklas till ett Guds rike på jorden. Idag talar man vitt och brett om i många rörelser runt om på vår jord. Att Gud håller på att etablera sitt rike på jorden. Var då någonstans? Det står inte i Bibeln. Det är inte sant. Vi ska komma en tusenårsrik en gång. Det ska det. Men Gud bygger inte något rike på denna jord. Guds rike är ett annat rike som är inom oss, står det. Det står tvärtom att utvecklingen på jorden kommer att förvärras. Oavsett vad vi tycker om det, så står det så att det kommer att ske. Och det står att världens ande, han som regerar i den här världen, hans ande kommer att genomsyra den så kallade kristenheten i ändens tid. Tänk att det står så. Och när Jesus talar om surdegen, Anita, då är det alltid, det är inget gott med den surdegen. För det är en surdeg som infekterar hela kristenheten, som infekterar Guds församling. Det finns inget gott med den vägen. Det är en ond surdeg. Orkar ni? Eller somnar ni? Ja. Men vad är är det som håller på att hända idag? Och det är just det som jag har börjat studera, och vi har studerat mycket. Och Lasse har skrivit om det. Det är ett fantastiskt dokument som ligger på nätet, som man kan hämta hem om man inte har gjort det. Och vad är det det heter? Vad söker man på, Lasse?
Jag söker på Lasse Alfredsson Aletheia.
Lasse Alfredsson Aletheia, så kommer du till det dokumentet. Jag kan rekommendera er att läsa det. Ni som inte har gjort det. För vad handlar det om? Vad är det som håller på att ske idag? Det är någonting mycket allvarligt som håller på att ske. Något som håller på att växa fram idag. Vad är det vi ser? Vi ser österländska religioner. Vi ser hur mystiken växer fram. Hinduism, buddhism, islam och sufism. Du ser hur romersk katolska kyrkan kommer med sina mystiker, för det är därifrån de kommer, de så kallade kristna mystikerna, med andliga övningar som kontemplativ bön och meditation. Du ser New Age-rörelsen, du ser Emergent Church, religioner av olika slag. Emergent Church har vi talat om lite här, och vi har väl fortfarande, tror jag, har vi DVD-skivet kvar, Peter? Så vi, har du inte det, så får du ta med dem gratis hem. De handlar oerhört intressanta DVD-skivor om Emergent Church bland annat. Den framväxande kyrkan. Det som förenar Emergent Church mycket med katolska kyrkan, det är just det här med meditation och mystiken och kontemplativ bön och så vidare. De liksom knyter band med varandra, den nya rörelsen som växer fram starkt fortfarande i både USA och England bland annat. Och vi ser ju influenser av det här också. Tora Wilbrandt skrev den här boken 1974. Han såg inte, han är hemma hos Herre, men han såg inte det kanske som vi ser då, men han talar om ekumeniska rörelser och organisationer som kyrkornas världsråd. Du vet att det finns något som heter kyrkornas världsråd, va? Jag vet inte om det var 1948 eller något sånt där de kom till. Jag vet inte om det var det, men jag vågar inte säga det riktigt så, vilket årtal, men där försöker man att samla hela kristenheten under en organisatorisk enhet. Samtidigt ser vi då romersk-katolska kyrkans intention, som är att återsamla och samla hela kristenheten under ett mänskligt huvud, påven. Romersk-katolska kyrkan har fortfarande inte gått med i kyrkornas världsråd, men de har sina representanter där. Varför har de inte gjort det? De behöver inte det. De har tillräckligt med mycket med makt ändå. De har enorma rikedomar, de har en enorm makt i världen. De behöver inte. När de pekar och säger, det blir ni som får komma till oss, då kommer det att ske. De kommer att samla många under påven, katolska kyrkan. De behöver egentligen inte gå med i något kyrkornas världsråd. De har tillräckligt med makt ändå. En stor och mäktig världskyrka är ekumenikens mål. Till skillnad från den föraktade och förföljda församlingen som de första kristna århundradena kände till. Och trots att påvekyrkan inte gett upp de villfarelser som orsakade reformationen till exempel, så söker andra kyrkor och kristenheten enhet med den kyrkan. Så är det. De har inte liksom gett upp det som man bestämde på de här koncilierna och allt av villfarelse och hädiskhet. Idag växer det fram en ny ekumenik. En ny ekumenik och religionssynkretism med andliga övningar och attribut som gör dig delaktig fysiskt. Andliga upplevelser som har sin upprinnelse i ökenfäderna och medeltidens mystiker, typ Mäster Eckhart, Teresa av Avila, Johannes av Korset med flera. Ursprunget till ökeneremiterna. Jag ska se om jag kan hitta det här. Så ska jag läsa lite för er vad Solveig Henriksson skriver om det. Ja. Och så att det är svårt att säga om den okulta världsbilden och meditationsteknikerna nått den kristna kyrkan från indiskt eller grekiskt håll. Båda möjligheterna är tänkbara. Smältdegen var i alla fall Egypten och Alexandria, där det fanns en aktiv indisk koloni vid tiden för Jesu födelse och buddhistisk mission redan på 200-talet före Kristus. Det fanns gnostiska sekter, alltså det här är tiden före Jesu födelse och efter där några århundraden. Gnostiska sekter dyrkade en inre orm som gav dem vishet, liksom kundaliniormen i yogan. Irenaeus trodde de förväxlade den med tarmarna. William Johnston är en katolsk munk. Han kallar kundalini för the divine energy, medan östkyrkliga fäder talar om sonen som inre gudomliga energier. Ökeneremiterna i Egypten och Syrien, dit kung Ashoka sände buddhistiska missionärer på 200-talet före Kristus, var de första som använde sig av repetitiva böner med radband, liksom heliga män och munkar inom hinduism och buddhism. Symeon den nye teologen, hans anvisningar om kroppsställning, andning och fokusering på naveltrakten i östkyrkans hesychastiska tradition, är en kombination av yogans haklås, buklås och bastrika. Östkyrkans Jesusbön används av Stinnisen. Stinnisen lever inte längre, men han förespråkade den, också katolsk munk, som modell för kristen djupmeditation. Stinnisen nämner en ström som far genom ryggen nerifrån och upp, en ny kraft som uppfyller och rätar ut ryggraden. Och det står att också grekerna hade föreställningar om en inre kropp. Ja, i alla fall så fanns det andra typer av munkar som kom tillsammans med de här kristna, så kallade kristna då, munkarna. Och därifrån så kom det med en annan lära redan på den tiden. Allt detta tränger mer och mer in i kristna församlingar och kyrkor. Jag läste för ett tag sedan på Bibelfokus, Lennart Göretegs hemsida, och där var det en länk till Göteborgsposten som jag läste då, där Thomas Sjödin skriver i en kolumn. Och han är en väldigt duktig talare och en väldigt duktig skribent också, Thomas Sjödin, väldigt omtyckt, reser över hela vårt land och med fulla lokaler, människor. Men han säger så här i en sentens, en mening där i den här artikeln: när jag tänker på mina egna andliga vägvisare, det är människor som jag tagit rygg på, en Johannes av Korset, en Henry Nouwen eller en Thomas Merton, så finner jag att det hos dem alla funnits en sådan akt av överlåtelse. Någonstans i deras livshistoria har de gett upp motståndet och fallit i Guds händer. Sedan har växten i deras liv sett väldigt olika ut. Alltså de här som Thomas Sjödin har tagit rygg på, det är så här djupa mystiker alltså, som är inne i den allra djupaste mystiken. Det här, alltså, om man slår upp de här och tittar på dem på nätet alltså, så ja, det är alltså så långt ifrån Guds ord, det är så långt ifrån Bibeln som man kan komma. Jag har skrivit ner något, jag vet inte om jag hittar det nu, men att jo, Thomas Merton här, ja, han var trappistmunk. Han säger att en person kan se sig själv som Gud ser personen. Alltså att man kan vara ett med Gud. Nu förstår jag vad vi alla är. Om ändå alla kunde förstå detta. Jag såg plötsligt den hemliga skönheten i deras hjärtan. I djupet av deras hjärtan. Där varken synd eller längtan eller önskan eller självkännedom kan nå. Hela deras vara, den person varenda en är i Guds ögon. Om de endast kunde se sig själva som de verkligen är. Om bara vi kunde se varandra på det sättet hela tiden. Då skulle det inte finnas några mer krig, hat, grymhet, ingen mer sorg. Anar att det stora problemet skulle vara att vi faller ner och tillber varandra. Varför gör vi det? Jo, därför att när vi går in i meditation och i mystiken, då ser vi Gud i varandra. Alltså Gud finns i varje människa. Säger mystikerna, det är en väg, en resa inåt. Det är ett tillstånd när man går in i sig själv och i tystnaden, i meditation. Genom att upprepa ord i ett mantra når man till slut fram till ett tillstånd där man möter Gud inom sig. Och då behöver man inte vara troende. Man behöver inte vara född på nytt, för Gud finns i alla, säger man. De är också öppna för andra religioner och upplevelser inom mystiken. Man säger att i alla religioner gör man samma upplevelser i kontemplativ bön och meditation. Ja, man uppnår i stort sett samma resultat om man använder sig av ett mantra som härrör till den egna religionen. Eller, om du inte vill ha ett annat ord, så kan du ta ett kristet ord. Du kan till exempel köra ett mantra om det är Jesus eller någonting. Det är så kallad kristen djupmeditation. Du har den katolska grunden av jesuitorden Ignatius av Loyola. En mystiker som förespråkade meditation och kontemplativ bön i andliga övningar. I djupet av själen kan man möta Gud i tystnad, säger han. Man behöver inte läsa Bibeln eller ha några förkunskaper om du ska åka på retreat. Eller om du vill gå in i detta. Det viktigaste är att man har en andlig vägledare som man samtalar med under retreaten. Ja, alltså det här är sådana djupheter som håller på att sprida sig i kristenheten. Jag ska läsa lite från Gertrud Stoffers bok. Återigen så skriver hon om en känd författare, det är Thomas Merton, som var trappistmunk. Han säger, Asien, Sen och Islam, alltså det här är då buddhism och allt möjligt från alla religioner, kommer alla tillsammans i mitt liv. Det skulle vara dårskap för mig att försöka skapa ett kloster i för mig själv genom att exkludera alla dessa. Jag skulle vara mindre av munk. Han säger också, jag är djupt impregnerad av sufism. Sufismen är den okulta och karismatiska delen av islam, som är känd bland annat för de dansande dervischerna som under trans får kontakt med andevärlden. Men även buddhismen fascinerade Thomas Merton, som sagt att han önskar bli den bästa buddhist han någonsin kan bli. Strax innan han omkom genom en olyckshändelse i Thailand hade han träffat Dalai Lama och frågat om han ville undervisa honom i tantrismen. Alltså det här är sådana som våra förkunnare i Sverige tar rygg på. Förstår ni? Det här är bara ett exempel. Jag skulle kunna läsa här tills jag skulle kunna stå här och läsa tills imorgon om dessa munkar och deras liv alltså. Och som man då förespråkar om man tycker att ja, man har liksom hittat någonting i det. Och det har man ju naturligtvis gjort. Man har ju hittat någonting i det. Något som är väldigt på modet idag inom kristna sammanhang, det är ju just kontemplation. Här säger Gertrud Storsjö att kontemplation är en form av bön som uppstod bland ökenfäderna, vilka i början av medeltiden levde som eremiter i Mellanösterns kloster och vildmarker. Deras tro var en blandning av kristendom och gnosticism. Gnosticismen var påverkad av grekiska och österländska religioner. Ökenfäderna experimenterade med olika tekniker för att nå fram till Gud. De menade att så länge som det finns en ärlig längtan efter Gud så är medlen att nå honom ointressanta. I kontemplativ bön bygger på teknik, och teknikerna för att komma i kontakt med andlighet är som i andra österländska filosofier att hindra all tankeverksamhet genom att använda mantra, andningsbön och tystnad, skrev hon. Istället för namn på hinduiska gudar så har i kristna sammanhang dessa mantran byts ut mot ord som hör hemma i den kristna vokabulären. Ja, man upprepar ett ord gång på gång på gång och så tömmer man sinnet på alla rationella tankar, vilket är meningen i den österländska meditationen. Och på så sätt så får man kontakt med en osynlig andlig energi. Och kristna lurar så att tro att det är Gud som de har kontakt med. Ja. Rick Warren, som är en amerikansk pastor i USA, han förespråkar ju också andningsbön och kontemplativ bön, meditation. Han säger, Bibeln säger till oss att vi ska bedja oavlåtligen. Hur kan vi göra det? En väg är att använda andningsbön under hela dagen, som många kristna har gjort i århundraden. Så sen du väljer en kort mening eller enkel fras som kan bli repeterad till Jesus på ett andetag. Och i boken Leva med mål och mening så talar han där om betydelsen av andningsbön. Vad är det för skillnad då, säger Gertrud Storsjö, mellan detta och ett hinduiskt mantra? Ingen alls egentligen. Verkan blir densamma oavsett om man använder ett ord med hinduiskt buddhistiskt ursprung eller ett ord hämtat från den kristna tron. Och i den kontemplativa bönen så har man tystnaden som teknik för att få kontakt med det andliga. Ja, det står mycket. Så mycket om mysticismen också. Jag ska inte läsa mer där just nu. Du vet också att på samma sätt som man använder sig i dessa sammanhang utav kontemplativ bön och så man talar om att nå fram till bara, så är det på samma sätt inom New Age. Jag har säkert hört talas om Alice Bailey som var grundaren till New Age. Hon grundade den och hon fick som en 15-åring kontakt för första gången med en andlig guide. Under 30 år skrev hon 19 böcker dikterade av en demon, alltså en andlig guide. Enligt henne själv skrevs de alla telepatiskt utan att hon behövde hålla i pennan. Sammanlagt har hon skrivit 24 böcker. Och genom dessa böcker så förmedlades planen som New Age skulle uppfylla. Det handlar om en kommande världsledare. En kommande världsledare. En världsregering, en världsreligion och ett världsekonomiskt system. Och för att det ska kunna förverkligas måste de som står i vägen undanröjas. Nämligen judar, kristna, muslimer och andra som står emot var det. Så de man väntar då på ja, inom buddhismen så väntar man på ett världsrike, ett tusenårigt buddhistiskt världsrike som ska ledas av en buddha som heter Maitreya. Och Alice Bailey kallar honom Kristus Maitreya. Så det är en annan Kristus än den vi tror på. New Age syn på människan är också som de andra religionerna, är att vi är gudar allesammans. Det är det det går ut på. Ja. Alltså när jag, varför anledningen till att jag läser allt det här, det är att när jag läser om detta så ser jag ju att allting liksom dras ihop till samma plattform. Det är därför jag har tröttat ut den och läser allt det här. Det finns en klar strategi inför antikrist framträdande i den falska ekumeniken. Jag sa för ett par söndagar sen, och det kanske inte jag tycker att det är fruktansvärt när jag säger så, men jag säger att den här ekumeniken kommer av djävulen. För det gör den. För det är inte alls vad Bibeln talar om. Bibeln talar inte om sån enhet överhuvudtaget. Absolut inte. Att bygga liksom någon slags världskyrka, en världsekonomi, och alla ska komma in i samma paraply. Det var ju det man försökte göra när man byggde Babels torn. Det var då Gud, han splittrade dem ut i jorden och gav dem olika språk att de inte skulle förstå varandra. Alltså det här går ut på det, att bygga ett nytt rike på jorden, va? Och det är liksom alla de här religionerna syftar till att bygga ett rike på jorden. Där vi alla är gudar. Det är det liksom som jag, det är därför jag lyfter fram det här, va? Därför att det här är en förberedelse för antikrist framträdande och hans plattform som håller på att byggas. Därför att alla ska förenas i en världsreligion där man möts över alla gränser. Alltså det finns massor med interreligiösa sammankomster idag som förekommer liksom i samförstånd, där man gör respekt för varandras religion. Att man inte ska se till det som skiljer, utan vi ska se till det som förenar. Vi ska jobba tillsammans för fred och frihet och jämlikhet, och vi ska bekämpa fattigdom och ska bekämpa krig tillsammans. Alla religioner. Det finns en enhet till varje pris. Det spelar ingen roll om det är från olika religioner, va? Men också i kyrkan, det som förenar mer idag i olika samfund och kyrkor. Alltså när jag tittar på det här, då ser jag ju det. Det är ju mystiken och den kontemplativa bönen. Den förenar oss idag, meditationen. Snart sagt i alla kyrkor de har ju tagit in så här katolska förtecken. Man tar det in av österländska religioner. Alltså om du bara tar yogan idag i Sverige. Folk tror ju inte att de blir påverkade av någonting. Men det blir man ju, för det är ju andligt. Det är liksom andliga övningar man praktiserar, men man är inte medveten om det. Alltså yogan finns ju i hela vårt land. Det finns in i kyrkor idag. Så det är ju en plattform som håller på att byggas. Och vad är det som byggs? Jo, vi kan alla sätta oss ner en dag tillsammans. I kontemplation och i meditation. Och vi kan alla finna Gud inom oss. Du får kalla din Gud för Jesus Kristus eller vad du vill. Men min Gud heter något annat. Och den andra religionen heter något annat. Men vi ska liksom kunna samlas allihop. För vi tror på samma Gud, säger man. Och jag tror att det byggs en plattform idag. Där man på ett enkelt sätt ska kunna liksom mötas. Man ska inte ha, det ska inte finnas några hinder i vägen. Utan det som förenar idag, det är det här, va. Så ser jag på det i alla fall. Och ja. Att söka Gud inåt i sig själv. Som förenar till en och samma Gud. Det är ju samma i New Age också. Det är en ny ekumenik som knyter samman alla religioner. I det gemensamma målet att Gud finns i oss och allt. Och det är just genom de här metoderna över alla gränser att vi förenas i kosmos. Det är en självförgudning. Man talar om gudagnistan. Det är många som har gjort det. Många mystiker som talar om gudagnistan. Alla har gudagnistan inom sig. Men det säger inte Guds ord. Och som säger att vi lever i avsaknad av Guds härlighet. Vi är avskilda genom syndafallet. Vi har ingen gudagnista i oss om vi inte är födda på nytt. Alla väntar på sin Kristus eller Messias som ska komma och etablera sitt rike på jorden. Och under tiden så ska de separerade bröderna som gick vilse i den skandal som drabbade och splittrade den katolska kyrkan under reformationen, som nu fördöms och förnekas idag av så många. De väntas nu komma tillbaka till modern och till kyrkan snart. De ska komma hem. Vad samverkar allt detta till? Ja, inte är det vår Gud som de möter i kontemplation och i meditation. När man liksom tömmer sig på sitt eget och söker sig inåt i någon slags mystik upplevelse för att uppleva en Gud. Eller för att lära känna Kristus. Gud, bortom Gud, säger man. Liksom det här varat talar man om. Vem är det? Alltså det är så långt bort ifrån Guds ord. Vad finns det för orsak till det? Jo, allt det här samverkar till att undanröja Jesus Kristus, hörnstenen och klippan. Den heliga ande har redan för länge sedan blivit bortrationaliserad i sakramenten och människogärningar. Man behöver inte den heliga ande för man klarar sig själv utan honom. För visst är det så att när man sitter ner och möter Gud i kontemplation och i meditation och i något slags mantra upprepande, då behöver du inte den heliga ande. Du fixar det själv. Du har en teknik för hur du ska möta Gud. Du behöver inte den heliga ande längre. Och du behöver inte Jesus. Du behöver inte försoningen. För alla har Gud inom sig, säger man inom mystiken. Alla har Gud inom sig. Vad behöver vi då? Behöver vi Jesus och hans försoningsverk på Golgata? Nej, det gör vi inte. För vi är födda med gudagnistan inom oss. Vi behöver inte Jesus. Vi behöver definitivt inte den heliga ande. Vi behöver inte det. Honom tar man emot i sakramenten i katolska kyrkan. Antikrist förbereder sin ankomst med bedrägeriets alla konster. Och han kommer att bedra många, säger Guds ord. Vi lever i den tiden nu när vi ser att det är liksom ett skifte. Det är en ny maktstruktur som håller på att ta form. Och kom inte och säg till mig att inte kristna församlingar är påverkade av detta. Det är de i allra högsta grad. I allra högsta grad. Olika riktningar. Gud i dig. Gud i oss. Vi är gudar. Nej, det är vi sannolikt inte. Men det finns en levande Gud. Det finns en som har gett oss vägen. Det finns en som säger: jag är vägen, sanningen och livet. Och ingen kan komma till Fadern utom genom mig, säger han. Det är Jesus Kristus, Guds son. Det är bara han och ingen annan. Vi ska fortsätta på det här ämnet faktiskt en tid, och jag kommer att peka lite på de här sakerna framöver också, för jag tror att det är bra att ha kunskap om detta. Jag tror nämligen det. Vi har varit lite naiva i kristenheten, för vi känner att vi har Jesus och vi har vår tro, det räcker med det, och det gör det egentligen. Och vi har Guds ande som varnar oss. Men det finns många, tror jag, som inte ens, nu säger jag det, sitter många i våra kyrkor som inte är födda på nytt. Det finns många som inte har mött Jesus. De kommer att bli ett lätt offer för villfarelsens ande och antikrist ande. Om man inte blivit född på nytt, då är det väldigt lätt att dras med i den här. För det är någonting som tilltalar dig i de här momenten du ska göra, när du sätter dig ner och mediterar och så vidare. Du gör någonting. Det känns bra för dig att du får göra någonting, att du får vara delaktig på något sätt. Ska vi sluta? Jag ska bara läsa vad Solveig Henriksen skrev, nu är det några år sedan, och det här finns på bibelfokus.se på Lennart Jaretegs sida. Och jag har faktiskt, vi har pratat om att vi ska försöka se om Lennart Jaretegs komma till oss och undervisa lite om just de här ämnena, för de är så, för oss är de så aktuella. Solveig Henriksen skriver så här: de flesta kan se hotet från islam, men hur många är medvetna om den osynliga kraftmätning mellan två religiösa paradigm som i det fördolda åstadkommer en teologisk och mystisk polarisering också inom svensk kristenhet? De två motpolerna är judisk kristen monoteism och indisk hellenistisk monism, uppenbarelse kontra metod. En tro på Abrahams, Isaks och Jakobs Gud och Jesu fader kontra en tro på ett opersonligt, gudomligt och enhetligt vara som finns i allt, bortom allt och djupast i människans centrum. Den förre guden rättfärdiggör och heligar var en som är ödmjukhet och lydnad, för hans ord vänder sig till honom och tar emot Jesus Kristus. Den senare upptäcks genom en djupborrning till människans innersta med hjälp av urgamla yogatekniker som tömmer medvetandet och väcker kundalini, meditationskraften, vilket resulterar i en djup upplevelse av alltings enhet genom det gudomliga självets förening med en transcendent gud bortom religionernas olika gudar. Medan evangelisk apostolisk kristendom växer som aldrig förr på gräsrotsnivå, närmar sig de stora världsreligionerna varandra på toppnivå, i alla fall skenbart, genom interreligiösa dialoger, böner och gudstjänster med enhet och världsfred som mål och mystiken som en gemensam utgångspunkt. Företrädarna är nämligen för det mesta mystiker och starkt övertygade om att den mystiska erfarenheten av Gud som yoga, TM, zenmeditation, kontemplation och andra typer av djupmeditation leder fram till är densamma inom alla religioner, även om tolkningen styrs av respektive religions dogmatiska referensramar. Och en som har varit huvudaktör på det här området är Dalai Lama, som har fått fredspris och som är så otroligt populär. Han har ju varit i Sverige och planterat sina urnor här också för att inta det här landet. Hans munkar bereder systematiskt en väg för inkarnationen av Gud på plats efter plats i Europa och Amerika. Och hon säger, Solveig Henriksen, att i Sverige är den mystiska religionen som man talar om mer utbredd än man tror. Sekulariseringen och den allmänna kristendomsfientligheten i samhället har nämligen gått hand i hand med en mystisk renässans. Medan kyrkor står tomma drar nyandliga hälsomässor med rikt utbud av andliga upplevelser fulla hus. Där är det just alltid från schamanska trumresor till kurser om hur man väcker sin ljuskropp eller sin inre Kristus genom meditation, visualiseringar och guider i andevärlden. Medan skolpräster utestängs, kristna skolgrupper särbehandlas och skolavslutningar som har förbjudits står i våra kyrkor. Men inte yoga. Det får man ha till och med på dagis. Gudsbilden och människosynen i den universella mystiken sammanfaller med det nyandliga paradigmet som även fortplantas genom massmedia och populärkulturen. Resultatet är en icke-kristen med nyandlig folksjäl som ofta är aggressiv till klassisk kristendom. Jag ska bara läsa det här också, sen ska jag sluta. Den kristna församlingen idag är dåligt rustad för trons goda kamp. I takt med tilltron till Bibeln, det är där det hänger på, i takt med tilltron till Bibeln minskat, har förkunnelsen urvattnats. Den enskildes bibelkunskaper minimerats. Förutsättningarna för teologisk reflektion och sund prövning minskat. och tilltron till enskilda andliga vägledare och egna mystiska upplevelser ökar. Vem som säger något är viktigare än vad som sägs och hur det relaterar till Bibelns budskap. Och det man upplever är automatiskt riktigt och bra. Ja, hon talar mycket. Jag ska inte gå vidare nu, det räcker för idag. Men det finns en klar strategi. Och just nu så är den kristna församlingen utsatt för oerhörd påverkan. Så utsatt för en väldig indoktrinering på de här områdena. Och vi kan tänka, ja, men det är bara några konstiga mystiker som sitter och mediterar någonstans där borta. I något hörn sitter de för sig själva och mediterar. Så är det inte. Det där kommer in överallt och det sprider sig mer och mer. Det låter så fint och det låter så vackert. Och det låter så bra och trevligt. Men det är jätteallvarligt. Mycket allvarligt och mycket farligt. Jesus kommer. Och vi får förbereda oss som Guds församling. Det gäller att vi håller oss vakna. Så allvarligt är ordet jag läste i inledningen. Många ska bedras. Många ska avfalla. Om det inte hade stått så i Guds ord. Om det ändå inte hade stått så. Men det står så. Det är så allvarligt. Många ska avfalla. Många falska profeter ska träda fram. Tro inte att vi är något undantag i Linköping. Eller i Sverige. Icke. Vi ser det runt omkring oss. Vi ser det. Och de personer vi minst anar har fallit och har gått vilse och har blivit förblindade. Men de vet inte om det själva, och det är det som är så tragiskt. Man vet inte om det. Jag ser det så tydligt. Jag vet inte om du gör det, men jag gör det. Det är någonting som håller på att ske här, som vi inte har varit med om tidigare. Det är någonting som för oss samman till ett. Och det är andra krafter som är verksamma. Bedrägliga, bedrägeriets andemakter. Vill och andra. Villfarelsens ande. Antikrist ande. Så därför är det så mycket viktigare för dig och mig att vi håller oss till Guds levande ord. Att vi aldrig viker av. Att vi var och en av oss tar reda på sanningen. Kan ju aldrig tro på att någon som står i en talarstol kanske har 100% rätt. Du måste kunna kolla upp det själv. Bibeln säger att vi ska pröva allt. Vi ska pröva. Och är det så att jag har sagt någonting här idag som inte stämmer? Ja. Då är det så. Och då får jag omvända mig från det. Så är det. Och vi ska göra det. Vi ska pröva. Och vi ska söka i skriften. Och vi behöver inga andra andliga upplevelser än de som den heliga ande ger oss. Vi får vad vi behöver. Vi har allt i Jesus Kristus. Amen. Han är den som har förvandlat våra liv. Vi behöver inte gå utöver det. Så att vi går vilse. Utan vi kan vara på vägen. I den här tiden. Mörka tiden vi lever i. Se upp för den falska ekumeniken. Gör det. Se upp för det. Enhet till varje pris. Nej tack. Nej tack. Nej tack. Det kanske inte blir de stora massorna vi får se. De stora väckelserörelserna som kommer in till landet. Men det kanske blir en utvald rest. En skara som vill följa Jesus. Som ger sina liv till 100% för Jesus. I den här tiden som vi lever i. som är villiga att gå med honom. Amen.